Vi har ju ett ord som vi tydligen det mest frekvent använda ordet i hela podden. Vet du vad det är?
Ja, det är väl något könsord eller?
Nej. Småbyxa. Ja, tydligen har vi liksom någon form av svit med x antal avsnitt i rad med ordet småbyxa.
Och det här har ja, ju men både det är ju ett du, bra ord, det bra måste ord. Du hålla med om.
Och både du och jag har ju använt det innan
vi
träffades. Ja. Men vi fick faktiskt på Instagram.
Aha.
Då står det så här. Förresten, småbyxor är finlandssvenska och
va?
Kommer egentligen från finskan. På finska heter det, nu ber jag om ursäkt för mitt finska uttal, men pikkuhosut. Där pikku är små och hosut är byxa.
Ja, men alltså det här är
pikkuhosut.
Så roligt. Pikkuhosut. Men då är vi inte helt fel på det, för vi har ju fått mycket frågor så här. Vad, är det liksom, kan både män och kvinnor ha småbyxa?
Ja,
och så där?
Det är en liten byxa.
Ja, 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 för mig är det glasklart.
Men då undrar man ju om det finns andra ord på finska för trosa och kalsong.
Ja.
Eller om det är pikkuhosut alltid.
Eller är det
alltid.
Småbyxa och storbyxa, tror du?
Men hosut, hosiery.
Alltså... Ja, just det. Ja, du ser, det kommer... Det är,
kanske.
Finsk. Allt kommer från finskan.
Engelskan kommer från finskan. Ja, nej, men det är sen gammalt.
Och svenskan kommer från finskan.
Pikkuhosut.
Ja, det är underbart. Lena?
Ja.
Vi sitter här... vad ska man
inbäddade.
Säga? Inbäddade.
Bokstavligen. Ja. Jag har ju byggt en koja.
Jag trodde inte, alltså, någon gång så här, för ett år sedan när vi träffades, att om ett år kommer jag få sitta i en koja på ett hotellrum i mellersta Sverige och spela in en podd med dig.
Ja, i en,
jag såg inte
i
den
en hemmabyggd koja. Nej, men jag är nöjd. Jag är nöjd med konstellationen som jag har, eller installationen kanske.
Alltså den här setupen är ju magi.
Du har din mic ovanpå papperskorgen som jag har tagit från badrummet.
Ja.
Ja?
Mm.
Och jag har en upp- och nervänd hink. Mm. Och vi är inbäddade i olika typer av textilier.
Och varför gör vi det här då? Jo, för vi älskar ju det här.
Ja.
Podden är... vår bebis.
Ja, den ska ut.
Den ska ut till...
Lägg ut!
Nu är det frågestund.
Ja.
Och vi har fått in jävligt mycket frågor på Instagram och på olika typer av ingångshål, höll jag på att säga.
Ja. Vi släpper den, ja, bara, vi släpper och går vidare.
Ja. Jag har de här på ett papper, frågorna.
Ja, vad roligt.
Och jag tänkte, eftersom jag inte kan, jag är för ambivalent för att kunna bestämma vilka vi ska ta, för vi kommer inte hinna med alla.
Nej.
Så du säger en siffra.
Aha, okay.
Mellan 1 och 33 kan vi ta idag.
Det blir som ett litet bingo, ja, i podd...
Ja, exakt.
Ja,
apropå bingo.
Ja.
Vi fick lite återkoppling på bingot jag la ut.
Mm.
Jag hade
för
300 personer som frågade nummer 20, borsta åker på ballen. Jag fattade inte att det var dialektalt. Ballen, jag trodde det var allmänt känt att det är en balkong.
Ja, ja, ja. Jo.
Och att borsta åker ute på balkongen, då fattar man ju att...
Ja, ja, du tänker att folk verkligen trodde att du borstade åker på ballen.
Ja, jag tänker att åker förklara det själv.
Förklara det. Åker får förklara det här själv.
Ja. Men, så du säger en siffra, jag säger frågan och så får vi se vem av oss som är bäst lämpade att svara.
Gud vad härligt. Mm. Ja, då börjar jag med nummer 2.
Nummer 2. Ja, du kör den.
Ja.
Hur kommer corona påverka narkotikahandeln?
Oj, ja, det är en bra fråga ju. Jag skulle säga så här att det vi nu befarar är ju att narkotikan tar slut i landet, så att säga.
Ja.
Alltså, drogbruket är ju till stor del ändå avhängt av införsel till landet. Och i och med att det nu är svårare att komma över gränserna så kan man tänka sig att mängden som vi har i landet minskar.
Ja.
Och i förlängningen, vad skulle det kunna innebära? Ja, jag tänker till exempel att apoteksinbrotten kanske ökar. Mm. Stölder från sjukhusen kanske ökar. Jag vet inte, har du någon take på det?
Ja, alltså priserna lär väl rimligtvis gå upp. Just åtminstone det. På vissa preparat.
Mm.
Och grossisterna stannar hemma. Mm. Det kommer lite blandade rapporter. Polisen har ju dels sagt att vi har inte märkt av någon större grej just nu. Men i köparleden så är det, liksom, det är svårt att få tag på. Och det vi får tag på är dyrt. Jag tror att det finns risk att man börjar joxla med andra preparat.
Du, det var det jag tänkte fråga dig. För du sa ju någon gång så här att Sverige är i princip självförsörjande på någon typ av narkotika.
Om ja, det var cannabis hemmaodling eller... av marijuana.
Ja, marijuana. Mm. Så, ja, vad bra att du tog upp det, för jag funderar på, funkar det så att man kan liksom byta preparat?
Ja, alltså det finns ju, man brukar ju kategorisera preparat med lite utifrån vad de har för effekter.
Ja.
Och det finns ju olika typer av preparat som till exempel...
Inom samma grupp,
ja. Exakt, som man brukar säga till exempel centralstimulerande.
Mm,
det är klassiska uppåt-tjack.
Ja, precis.
Saker som drar igång ditt system.
Mm.
Och sen finns det ju centraldeprimerande kan man säga. Mm. Det som går neråt. Tänk heroin, alkohol, saker som gör hela systemet långsammare. Och det är såklart att du inom ditt gebit kan glida över till något annat. Men jag befarar att man liksom för... vad säger man, missbruket eller abstinensen är ju konstant oavsett hur stor införseln till Sverige, och då tror jag att de kommer ta det de kommer över och kanske inte bli så nogräknade med vad det är de proppar i sig.
Och det är ju i sig ganska farligt, för att man har kanske inte, alltså om man nu brukar en viss drog lång tid, så lär man sig ju dosera de här preparaten. Men jag tänker, om man då börjar ge sig in och mickla, som du säger, med andra grejer, så kanske det tyvärr kommer öka risken för dödsfall också. Överdoser och annat.
Ja, och sen kan man ju befara kanske att konflikter och våldsbrott riskerar att öka. Ja, men om gränserna stänger. Det är ju väldigt många organisationer, om man nu får kalla dem det, som lever på vapenhandel, narkhandel, människosmuggling. Allt blir svårare. Och det har ju faktiskt chefen för KUT, alltså kriminalunderrättelsetjänsten, gått ut och sagt att vi märker en stor oro på dem vi har telefonavlyssning på. Vi hör att det här är bekymmersamt. Cashen rullar inte in som de ska.
Alltså det här är ju, det är lite fel att jämföra med vilken näringsverksamhet som helst, men det är ju ett företagande i någon form. Och jag tänker också att sannolikt så kommer alkoholkonsumtionen också att öka generellt i befolkningen. Och det är ju också väldigt allvarsamt, eftersom en viss procent av befolkningen har ett alkoholrelaterat problem. Och det i sig kan också bidra till en ökad liksom, otrygghet i hemmen.
Ja, och nu gled du över på fråga 23, så jag tycker vi tar den samtidigt. Alltså, vad kan man se för effekter efter corona med brottslighet?
Ja, just det.
Och innan du gled in så hörde jag ett program på TV när de pratade med BRIS. Det är väldigt många fler familjer som nu sitter inne i hemmen.
Ja, just det.
Så det är färre vuxna, apropå det här avsnittet vi hade om våldsutsatta barn. Det är färre inblick i familjekonstellationerna. Som de som hade det svårt innan. Kanske lite psykisk ohälsa, kanske lite alkoholmissbruk. Kanske lite andra problem, våldsutsatta barn. Det eskalerar nu, för BRIS säger att det rings fler. Och det är hemskt där hemma.
Och sen är det så här, ur ett längre perspektiv, den här coronakrisen kan ju resultera, eller kommer resultera i högre grad av arbetslöshet till exempel. Och det ökar ju på den ekonomiska stressen också. Och alla de här riskfaktorerna, eller de här faktorerna som påverkar just belastningen av stress och press i familjesystem, ökar ju också risken för faktiskt våldsutsatthet. Så att, Illavarslande. Så BRIS, tack BRIS för att ni gör ett sånt fantastiskt jobb. Är det dags för ett nytt nummer eller?
Kör.
5 känns som en bra siffra.
Åh, vad härlig. Hur är det att ha mens respektive vara gravid i tjänst?
Oj. Alltså att ha mens i tjänst är väl ungefär som att ha mens när man inte är i tjänst. Det gör jävligt ont och är bara förbannat opraktiskt.
Ja.
Men alltså, och jag, för personligen så har jag klarat mig ganska bra från såna här jättejobbiga symptom liksom. Mm. Visst får jag ont, man får kanske ta en Ipren och en Alvedon. Och så blir man lite svullen, kopplet kanske inte sitter riktigt lika nej. Bra så där. Men nej, jag tycker det har inte varit något jätteproblem. Och vad gäller graviditet för min del så jag upptäckte ju det här ganska tidigt och hade möjligheten då att faktiskt gå in och sitta med lite andra polisiära funktioner. Så jag var faktiskt inte ute och jobbade särskilt länge som gravid.
Nej.
Du då?
Mensdelen, jag tror att jag var ganska transparent med den mannen som jag jobbade med.
Idag. Det tror jag. Vet du, det tror jag också.
Det kan till exempel
kunde han din menscykel?
Ja, kanske. Nu har inte jag ju svåra såna här PMS alltså, utan mer molande ländryggsmärta och illamående så det är så här, idag är mensvärk så däremot så graviditet jag jobbade ju ute ett tag och gärna de här veckorna där man skulle mörka när man inte ville berätta än för att man hade inte liksom, det kändes inte stabilt så att under ett par perioder vid olika typer av husransakningar så var jag tvungen att gå ut och kräkas, jag mådde så in i helvete så illa i början av graviditeten så att jag kräktes ju rabatter och, och lite här och var under och jag vet inte vad kollegorna, de vill jag har fattat
ja, det är
jag går ut och pjukar och kommer in igen.
Ja. Vad fan vad du är magsjuk hela tiden. Har du ätit en dålig räka nu igen?
Räka.
Jag tänkte på det här med just med mens och hur man påverkas av det. Det finns ju faktiskt exempel på mordfall med kvinnliga förövare där de hävdar att de har påverkats av att faktiskt menstruera och att det har påverkat deras nivå av liksom aggressivitet och ja, alltså att
vadå, som en förmildrande omständighet.
Ja, som en förmildrande omständighet ja.
Jag slaktade han för att jag hade mens.
Ja, men för att jag var inte vid mina sinnesfulla bruk.
Nej, ja, absolut.
Och att det kan påverka liksom känslostämningen och känsloregistret så pass hos vissa kvinnor så att man skulle vara benägen att liksom faktiskt till och med döda.
Alltså, ja, det är att dra det långt. Ja, men jag har ju vänner som i princip blir personlighetsförändrade ett par dagar i månaden.
Ja.
När man bara så här, vi kör kanske en träff en annan dag.
Ja, men alltså för vissa kvinnor är ju det här enormt belastat. Alltså det finns
men
ju kvinnor som är sjukskrivna.
Att det skulle dras
månad.
Till mord.
Ja, nej. För mig låter det helt osannolikt. Men ja. Det finns faktiskt sådana exempel.
Absolut. Ny siffra.
Oj. Sex är ju aldrig fel.
Okej, vilket fall har gett mest avtryck på dig? Hemskt, läskigt eller fint?
Oj. Vad svårt att plocka upp något bara.
I ditt
bara.
Fall säkert hemskt.
Ja, jo. Det finns ett fall som jag direkt tänker på. Som handlar om en mamma som blir mördad av sin särbo. Får halsen avskuren inför hennes son. Som då var 8 år eller något
nej,
sånt där.
Nej, men fy fan.
Och det var ju, det är ju det värsta i alla kategorier tror jag fall eller ärende som jag har jobbat med. I det här fallet så vet jag att det fanns en pappa som var väldigt klok och fin och vettig. Som pojken såklart
okay, det var inte
kan
farsan.
Leva oss.
Ja.
Nej, det var ju inte hans riktiga pappa som mördade mamma. Men, och sådana ärenden sker ju titt som tätt.
Men vänta, hur mördade han henne inför sonen?
Skarhalsen av henne.
Men alltså.
Och det finns flera sådana exempel på ärenden avdömda där barn faktiskt har bevittnat den graden av våld, alltså dödligt våld. Och det är klart att det påverkar ju de här barnen väldigt, väldigt mycket. De ärendena är ju, tycker jag, absolut känslomässigt de värsta. Mm. De har ju liksom förlorat dels sin mamma och sin otrygghet och sen leva med kanske ett psykiskt trauma hela sitt liv.
Ja.
Sen finns det ju exempel på fall där man också tack vare ens insatser har kunnat bidra till uppklaring och sådär.
Mm.
Och det är ju alltid lika roligt. Det är ju det som motiverar en och driver en framåt. Så.
Ja.
Men sen har man väl liksom ärenden som jag minns när man jobbade som ordningspolis och man fick möjligheten att hjälpa någon liten tant här och där med när, kanske inte direkt polisiära saker men ändå ja, kallar det serviceåtgärder då.
Mm.
Som att bära hem någon liten tants matkassar upp för trappen och sådär för att bidra till ökad trygghet för den individen. Och det har ju känts trevligt alltid att kunna göra sådana saker också.
Jag reflekterar faktiskt när vi fick frågan att att vad konstigt det är att vissa fall fastnar. Ah. När man vet att man har varit med om mycket värre, mycket läskigt. Där kanske man har varit rädd för sitt liv eller det har varit väldigt tumultartat. Men hur vissa andra fall fastnar som egentligen ingredienserna i sig är ett sånt där inte. Mängdärende som man kanske har haft 10 stycken av. Ah. Men en av dem kommer jag ihåg. Och jag, när jag läste frågan så kom jag bara spontant att tänka på att vi hittade 2 unga tjejer, jag tror att de var 15 eller något, som hade rymt från någon form av boende, LVU kanske. Och var så jädra nersonkade av någonting. Vi tänkte Subutex, heroin, liksom någon form av nedåt preparat. Och tog in och skulle pissa av dem. Och när jag satt med den här och kämpade med den här tjejen, för hon höll ju på att somna hela tiden. Så hon tappade ju burk efter burk efter burk i toaletten. Hon somnade ju liksom medan hon skulle kissa. Och så sa hon det så här, kan du sitta och nypa mig i knäna? Så jag satt liksom och pickade på henne så här. Och sen när det här jävla kisset kom ut och då ska man ju med en pipett dra upp det ur burken och sen ha ner i ett provrör för att man sen ska kunna skicka in det till labb. Så var det som att dra upp typ flytande honung. Alltså det var som en gelé. Det var liksom inte ens rinnande. Jag kände, vad har du gjort med din lilla kropp i hjärtat?
Och det där är ju, när du nämner det där så kommer jag också tänka på vissa, just den där typen av ärenden när man ska transportera någon från ett behandlingshem till ett annat eller tillbaka till ett behandlingshem om man har avvikit från ett. Och de har klivit ut och sen direkt gått på liksom drogen igen. Och när de sitter och har sån abstinens, det bara spränger i varenda del av kroppen. De har ångest, de är ledsna, arg. Alltså, det är så ledsamt tycker jag. Och speciellt när det är yngre individer.
Och det är någon som har försett de här 2 unga tjejerna med det här.
Ja. Jag tycker att 26 känns som en bra siffra.
Jag fick lite feeling, ring så spelar vi nu. Då tar jag fram pärmen och så, nej, den siffran gick till Ulla Karlsson från Säffle i morse. Ja, men du får ta en ny siffra. I potten
så.
3 presentkort. Ja, det ligger ju precis för melodikrysset.
Men alltså, sluta.
Jag älskar det. Lyssna varje lördag. Ja, kör.
Ja, 26.
Heter det piketbuss eller pikébuss?
Det här är ju en klassiker.
Det är en klassiker.
It's a classic. Ja. Ja, men alltså, kära lyssnare. Låt oss en gång för alla döda föreställningen om att det i en buss färdas 6 rosa pikéklädda personer.
Stekare.
Med kotlettfrilla. Det heter piketbuss.
Ja.
Och piké har man på golfbanan. Ja. Och i Båsta när det är tennisvecka.
Och i övrigt så bör man inte använda plagget piqué. Det kan vi också säga, va?
Ja. Nej, precis. Om man inte vill minnas 90-talet med värme.
Men vad hette han med uppfälld krage? Fotbolls... Cantona.
Ja, just det. Cantona. Erik Cantona.
Nej, men och också skulle jag vilja lägga in i detta. Piketen, som de då heter.
Ja.
Denna funktion inom polisen.
Ja, det blir svårt om du skulle heta
piken. Piken. Nej, men piketen, det var många år sedan som det var piketen som satt i en buss.
Ja.
Så ser ni ett fordon modell större som är blått och vitt som det står polis på, så är det inte piketen. Det är random poliser som kan vara på väg till en kommendering eller det är ett lokalpolisområde som
eller trafikkontroll.
Trafikkontroll. Eller... Piketen har inte uniform på sig och sitter inte i bussar.
Nej, men sen är det ju så här att piketen i ordets rätta bemärkelse existerar väl knappt inte ens. Idag är det ju insatsgrupper man pratar om.
Ja.
Så att på både regional
jobbar
och nationell...
Jobbar väldigt mycket civilt.
Ja.
Ja. Yes. Bra. Bra fråga.
Mm, mycket bra.
Ny siffra.
Okej, ge mig nummer 14.
14. Ja, har ni tänkt på merch med era bästa citat och illustrationer?
Ja, men det är klart att
vi har tänkt på merch.
Herregud, sista dagarna så har det inte tänkt på sådär jättemycket annat än merch. Ja, men alltså, vi har ju många härliga idéer på gång. Jag vill ju gärna ha en t-shirt eller något med...
Ett bokmärke på magen.
Hur svårt ska det vara?
Men vi har fått
ge mig bara
ja, men det kommer
nu.
Komma. Men jag har ju puffat lite på Instagram sista dagarna här. Och vi har ju fått in ganska många roliga citatförslag.
Ja.
Sådana som vi själva har glömt bort.
Ja, vi efterlyste ju citatförslag till kanske vårt merch.
0538.
Ja, men alltså, det
sugen
är
frågetecken.
Och det jag känner då med det är ju att det blir som ett lite hemligt, hemligt kodspråk.
Lite klubb.
Ja.
Dumleklubben 2.0. Ja. Var du med i Dumleklubben?
Nej.
Va?
Nej, var du det?
Ja, den här röda t-shirten. Tänk om jag kunde. Det finns så många t-shirtar som jag vill komma över idag. Dumleklubbs t-shirten, spola kröken t-shirten.
Jag är ju nice, vore det inte att få en
sån. Jag är ju t-shirt fetischist.
Ja, jag vet. Men du, spola kröken t-shirt alltså. Ge mig bara. Ge mig.
Rör inte min kompis. Det finns så många så gamla klassiker.
Ja, det gör ju det.
Nej du, till allt.
Ja, du har ju en som typ ser ut som rör ej min rör inte
det
min kompis.
Det står nja till livet.
Precis. Det är ett litet annat dolt.
Men vi merch kommer att komma. Det kan vi säga. T-shirt och tygväskor. Av den enkla anledningen att vi har förstått via Instagram att det vills att merch ska komma.
Att merch ska nå svenska folket. Ja.
Och det kommer bli.
Och merch skola komma.
Yes, så är det. Mm. Ny siffra.
Har vi tagit nummer ett?
Nummer ett? Nej, men den är härlig.
Ja.
Den mest korkade brottslingen ni träffat. Får jag börja med min?
Ja.
Jag har ju en sån klockren.
Ja, berätta.
Tänk dig nu, telefonavlyssning på en person.
Mm.
Och då hör man ju alla samtal som han har.
Mm.
Det ringer in.
Mm.
Den här mannen är också spelmissbrukare.
Mm.
Han är inte bara narkotikaförsäljare, han är också spelmissbrukare.
Mm.
Så han ska på ett större kasino.
Ja.
Inte över nätet, utan ett fysiskt kasino.
Ja.
Det ringer in en person och säger så här, ska du dit? Ska du dit? Så här. Sätt 30 lopper på röd. För mig.
Mm.
Sagt och gjort. Tydligen så spelas det. Rings upp sen igen. Och så bara, sorry. Du vann inte. Röd vann inte.
Nej.
Var på den andra säger. Okej, vilken färg vann då?
Nej.
Älskar det.
Ja, men lilla hjärtat. Ja, kanske var inte det här hans rätta barn. Ja, men det är ju ändå lite gulligt ju. Alltså, jag kommer inte på någon sån här rakt upp och ner. Alltså, det är klart att jag har ju sett exempel på mer eller mindre väl genomförda brott. Hur man liksom har tänkt till med både handskar och skoskydd och allt möjligt. Och sen kom man på brottsplatsen att man skulle käka ett äpple också och lämna kvar äppelskrutten. Typ. Såna där grejer.
Ja.
Men det jag tänker på är ju, han var ju inte brottsling på något sätt, men den här som vi tog in för en LOB som var så berusad. Jag har ju berättat om honom i en annan podd. Och jag satt bak i uniform med honom i polisbilen och han frågade mig vad jag jobbade med.
Är du flygvärdinna?
Är du flygvärdinna?
In i polisbilen?
Ja, precis.
Jag älskar det ju.
Det är ju härligt.
Min man berättar faktiskt om de hade i någon ort i Sverige där de skulle göra liksom en statement över att det finns för få poliser eller hur det nu var. Men så de bad liksom alla poliser går man ur huset och sätta på sig, även utredarna alla, så de satte ju på sig alla sina gamla uniformspersedlar EM-overålen, taxijackan och så vidare och så vidare, och så ställde de sig som ett statement på stadens torg, så här många poliser finns det här
just det.
Om bara alla hade kunnat få jobba ute som poliser. Då bestämmer sig för en man för att råna den lokala, vad det nu är, guldsmeden eller pizzerian. Så han rusar ut ur stadens köpcentrum, rätt in på torget där det står 322 stycken poliser.
Ja, typiskt.
Han var jätteonöjd med sin tajming.
Det hade hon inte räknat med. Vem skulle
och då hade det här ju annonserats i lokalt. Och han hade sagt efteråt så här, vad fan, det där har jag ju läst.
Ja, men du förstår ändå hur snacket går när man planerar en sån där stöt. Finns det övervakningskamera? Ja, det sitter den där och där den ska vi akta oss för. Och sen handskar glömmer vi inte nu, va, grabbar? Och sen får vi skyla ansiktena.
Ja.
Men jag tror inte någon sa, tänk om det står 320
poliser
på torget utanför.
Och ta lyra när de kommer ut springande.
Ja, precis. Ja, det är härligt. Har vi tagit nummer 13?
13? Det konstigaste hittegodset som har lämnats in.
Ja, alltså saker som jag vet har lämnats in som jag inte själv har varit beblandad i, det är bland annat tandproteser.
Ja, det och där hade jag ju fler saker på temat. Ja, för jag vet att
vet
folk...
Jag har nå, lite på det där.
Men just den här saker som lämnar ens kropp och som man har för att man behöver dem. Jag vet ju att det har lämnats in liksom en rullator, ja. Ett emaljöga, tandprotes.
Sånt men som hur har... tänkte du att en rullator har lämnat ens kropp?
Nej, men alltså det är en förlängd del av ens kropp. Men det är liksom en förutsättning för att kroppjäveln ska färdas genom livet. Så kan man säga. Ja, man borde ju märka att jag har fått slagsida.
Ja, nu har nog rullator lämnat min kropp.
Ja, men vadå? Annars behöver du ingen rullator. Nej. Om du kan fortsätta gå och känna så här, nej. Du kommer inga som helst konstigheter.
På två veckor senare, fan. Sakta inte något. Ja, nej, det
och som viktigt. Ögat ramlar ut.
Ja, det
borde väl... man inte känna det?
Jo, men det är klart vad man känner.
En palpation liksom.
Ja, men det kan ju vara så att man tappar ögat under väldigt speciella omständigheter. Alltså på ett väldigt, väldigt mörkt ställe eller jag vet inte. I, nej men så här, så att man inte hittar det direkt. För det är klart att man märker om man tappar. För det är väl inget man går omkring med en ficka och bara använder lite...
Random. Nej, jag vet. Jag har lite... Här känner jag mig tunn.
Ja, jag med. Jag har inte så mycket att komma med här, känner jag.
Men en sak som tydligen, och det hittade jag faktiskt på nätet... En skön kombo, att det lämnas in en väska till hittegods, jag tror att det var kollektivtrafiken. I den här väskan låg det en motorsåg och en stickning.
Oj.
Det är ändå en skön kombo. Det,
alltså jag tänker direkt så här, om man skulle köra någon sån här gissa personen, typ så här, har du vet.
Ja.
Vem är det som har lämnat
måla
in
upp
eller
det här
som har tappat den här väskan?
Kan också vara en spanare. För där i en spanarväska ligger det ju, för jag har många gånger tänkt så här, tänk om jag skulle vara med i en trafikolycka nu.
Ja.
Och jag kanske befinner mig i distrikt där jag inte jobbar. Så folk inte vet vem jag är. Och sen så tar de in bilen. Och i bilen hittar de kryckor, skidor, emaljöga, motorsåg, stickning, pizzakartong.
Ja.
Ja, men,
ja, men det är ju fantastiskt.
Man skulle ju bara så här, ska vi ta och minnas Lena?
Ja.
Som en ganska brokig... En brokig person.
Ja, precis.
Tomma blompaket. Tomma, liksom en påse med tomma flaskor. Ja. Allting är liksom...
Ja. Ja, jag fattar. Det är ju väldigt speciellt, måste man ju säga.
Ja.
Jag tänker så här, det vore ju kul att intervjua en taxichaufför någon gång och höra liksom vad de hittar för kvarglömda grejer i baksätet på taxibilen.
Överlag så hade det varit kul att intervjua taxichaufförer. Ja. Men jag ringde faktiskt till en kollega till mig som har varit chef på Hittegods och ställde frågan, vad är det konstigaste? Och då sa han så här, ja, det jag minns så här, on top of mind, är att det har lämnats in en buttplug.
Ja.
Den hämtades aldrig ut, vill han understryka.
Ja, du förstår, man kommer dit. Ja, tänkte bara höra, har ni möjligen fått in någon buttplug? Och så får han fråga, ja, hur ser den ut?
Vi drar ut lådan med alla våra så du kan beskriva den.
Ja. Vad är det för färg? Kan du beskriva? Den återfås mot beskrivning. Så det vore bra. Jädrar.
Ja, det ser ut som Trump. Nej, det ska inte vara så.
Ja, nej.
Ja,
nej.
Ny siffra.
Okej. Då tar vi nummer 10.
Nummer 10. Har du någonsin sökt upp ett förundersökningsprotokoll på Flashback?
Ja, det har jag gjort.
Varför det?
Nej, men det kan vara till exempel nu när jag har suttit med min forskning faktiskt. Och det saknas. Då har jag begärt in förundersökningsprotokoll. Alltså allt sammans. Och då ibland har det saknats handlingar och sådär. Och då ibland kan jag ha haft tur. Och alltså jag gör ju en Google-sökning, men ofta är det ju på Flashback de finns.
Mm.
Liksom. Och det är ju, jag menar, det är ju inget konstigt i sig att läsa förundersökningsprotokoll om det är avdömda fall.
Nej.
Liksom. Med dom och allting. Så att, jo, men det har hänt. Du då?
Ja, alltså jag har ju hängt ganska mycket på Flashback.
Mm.
Kanske inte just sökt upp förundersökningsprotokoll. Mm. Men jag har ju sökt information. Och då har jag varit oerhört källkritisk när jag läser denna information.
Men det ska man ju vara.
Men när det kommer till narkotika. Människor som knarkar älskar ju att prata knark.
Mm.
Det är liksom hela livet.
Mm.
Så tripprapporter.
Ja,
rusrapporter, alltså det säljs ju narkotika via Flashback sådär, så att jag har hängt där, såklart. Ny siffra
27, har vi tagit den?
Nej. Vilka fördomar hade du om poliser innan du utbildade dig och har de förändrats?
Oj, bra fråga igen, men svår. fördom? Ja, men en del var nog det här med de fysiska kraven och kapaciteten.
Mm.
Jag blev lite förvånad när jag insåg efter liksom, polisutbildningen och man själv var i rätt hygglig form och tränade mycket, att det la så lite tid på träningen när man väl kom ut i tjänsten.
Okay. Mm.
Jag trodde nog att det var en yrkeskår som var generellt mycket mer inriktade på, ja, men lite som brandkåren, räddningstjänsten.
Kontinuerliga tester och lite.
Precis. Ja.
Nej, att det inte gick övergick ganska snabbt i bara svettbandy en timme i veckan.
Exakt.
Där hälsenorna rök som pistolskott.
Ja. Nej, men det var nog en faktiskt fördom. Och sen en annan sak som jag förvånades över var ju lite, jag som kommer från en akademisk miljö tidigare och där man skolas ju från tidig nivå liksom i utbildningen att läsa, ta till sig vetenskap och sådär, och söka kritiskt information och så. Någon sån uttalad funktion eller förmåga fanns ju inte alls hos polisen då, skulle jag säga.
Nej.
Jag trodde man jobbade kanske lite mer evidensbaserat än vad man gjorde.
Jag skulle nog vilja säga att det gör man ju mer nu på utbildningarna än tidigare.
Ja, det har hänt.
Den blir ju mer och mer akademisk.
Ja. Har du några sådana
fördomar?
Eller hade?
Jag tänkte nog kanske mer, och den fördomen tror jag besannades under studietiden.
Mm.
Känslan av att alla var tvungna att vara ganska lika. Att man skulle, att man liksom skulle tryckas in i en form.
Mm.
Och det finns ju fördelar i det, för att man ska ju liksom hitta sin polisidentitet.
Mm, absolut.
Men att jag sen när jag börjar jobba inser att det finns ju en stor, stor fördel om man kan ge fan i att alla är lika.
Men tyckte du det var svårt att stå emot det där då? Alltså,
att stå emot, jag hittade nog aldrig min roll där i som alla andra, vilket gjorde då förmodligen att det är min USP som spanare.
Mm.
Jag kände egentligen varje dag när jag gick till jobb och satte på min uniform, kände jag mig som Christer Lindarw. Att jag liksom
att du var ute,
gjorde om mig. Ja.
Nu Stefan och Christ.
Jag satte på mig en röd polo och basker och sprang in och ut och smällde i dörrar. Nej, nej, men jag kände så här, fan, det är en grej.
Mm.
Jag kan ju utnyttja det till min fördel att jag inte trycks ner i den här formen.
Verkligen.
Sen förstår jag att man som polisaspirant behöver köra hela liksom, nidbilden och jargongen av poliser, för att man måste hitta sin jävla identitet när man går där. Och,
och man måste bli trygg liksom, i polisidentiteten. Det är jätteviktigt. Jag tycker man ser direkt på, jag tänkte på det nu när vi kom, när de här aspirantkullarna kommer, man ser direkt vem som faktiskt har landat lite grann i polisrollen och i uniformen och allt det här, och vilka som ännu inte riktigt har gjort det. Det är jätteviktigt ju, för att det kommer också avspeglas när man, ja, men träffar människor ute i allmänheten och så.
Men jag tycker ändå att det är en viktig roll som skolan ska hantera, att faktiskt ingjuta hopp i dem på skolan, att du behöver inte vara som alla andra.
Nej.
För det kommer polismyndigheten gynnas av i förlängningen.
Ja.
Så man kan liksom motverka det lite grann, det här med att alla ska bli exakt likadana.
Ja.
För det är ju lite puckat.
Mm. Verkligen.
Mm? Ny fråga.
31.
Är du stolt över ditt yrkesval?
Mycket. Jag är jättestolt över mitt yrkesval.
Mm.
Nu kan det låta lite konstigt eftersom jag har varit borta några år från det. Men faktum är att sen jag kom tillbaka så har jag också insett hur stolt jag är över mitt yrkesval. Alltså det, och hur viktigt det är. Men jag har ju som sagt en lång utbildning i botten, en tandläkarutbildning, som jag har haft väldigt stor glädje av och tyckt har varit väldigt, väldigt roligt. Men jag har aldrig känt liksom den där genuina stoltheten över det yrket som jag gör över att vara polis faktiskt.
Mm.
Förstår du hur jag
absolut
tänker där och känner?
Ja.
Jag tror du kan relatera till det. För jag tror det är något som många känner.
Men det pratade ju vi om på en middag.
Mm.
Det här med att du sa att det är ju tjorvigt att man rycks upp mitt i natten och ska in och man kommenderas in och det är klaffsigt och kläggigt och det är lågavlönat och det är allt möjligt. Det finns så mycket på på det negativa kontot. Men ändå sa du, det är så jädra värt det.
Ja, exakt. Jag minns
att vara med om någonting liksom större än sig själv.
Precis.
Känslan
man känner
av det.
Sig, mm. Det finns ju en tillfredsställelse i det här att kunna göra gott för någon annan. Mm. Och kunna bidra till en svår, komplex liksom, situation med sin kunskap.
Mm.
Det är ju svårslaget, faktiskt. Jag tror det är det som också driver mig lite i forskningen.
Mm.
För det är otroligt arbetsamt. Liksom. Och ja. Mycket så här, sitta och söka och sammanställa data. Så det är ju riktigt skitgöra många gånger. Men det man vill uppnå och nå, det är ju det här att faktiskt hitta och göra liksom, iakttagelser och få fram ny information som kan bidra på något sätt till det stora hela. Som ingen annan kan. Liksom.
Ja.
Det är något med det där.
Ja.
Men kan du känna stolthet i ditt nuvarande yrke? För du har ju ändå liksom stannat kvar på något sätt i en bransch som i vissa delar påminner om polisyrket.
Ja, och det är känsligt för mig.
Mm.
För att jobba inom liksom samma bransch men inte jobba statligt. Mm. För jag har en sån här stor grej. Som jag inte klarar av. Och det är människor som profiterar på andra människors rädsla.
Ja, och det ser vi ju nu, inte minst i coronatider.
Ja, det gör vi. Och jag vet att det finns väldigt mycket säkerhetsföretag som hugger ner branschen av sin egen liksom, bristfälliga moraliska kompass.
Ja.
Att de vill sälja på skit på människor. Mm. Och stoltheten är i att när folk har frågat mig, liksom, har jag en hotbild på mig? Jag gör ju såna hotbildsanalyser. Mm. Behöver jag bygga ett sånt här klassiskt safe room och så vidare och så vidare? Så är mitt standardsvar nästan nej.
Nej.
Du ska inte ha en jävlaste pryl.
Är det så att om man skaffar de där prylarna, om man gör sitt safe room, jag vet inte, nu killgissar jag lite grann, men jag inbillar mig att det kanske också bidrar och späder på den egna rädslan.
Absolut. För vissa funkar det.
Mm.
Och det vill ju till så att man då lär känna sin person som man då ska rådgöra.
Och du menar att det funkar ska, för att vissa, öka tryggheten?
Ja, vissa säger så här, då kan ju man göra en hotbild och säga så här, vet du, min bedömning är att du inte har en sån hög hotbild på dig och att det här är det som är rimligt och det här tycker jag är åtgärderna som du kan vidta.
Mm.
Och då kanske den andra personen säger, jag hör vad du säger Lena, men det skulle kännas bättre ändå att du är med mig vid det här tillfället eller att köpa den här prylen. Fine, säger jag då, gör det. Men min övertygelse är att du inte behövs.
Nej.
Men för de allra flesta skulle jag säga. Att av att köpa på sig prylar och som kvinnor som går med larm och spray och du vet, man blir inte tryggare.
Nej.
Generellt så blir man inte tryggare för att man köper massa prylar.
Nej.
Däremot så blir man tryggare av att öka på sin kunskap.
Precis.
Så det, mitt jobb handlar väldigt mycket om att höja upp människors mentala förberedelse och kunskap. Inte att köpa en jädra massa skit.
Nej, bra sagt.
Och det känner jag stolthet i. Att liksom rikta om ljuset till där det hör hemma.
Mm.
Och istället liksom in och götta i deras hjärna. Mm. Inte i deras plånbok.
Nej, precis.
Mm.
Väl talat.
Yes.
Nummer 19.
Finns det något sätt att bli kriminaltekniker på än att läsa till polis?
Ja, det finns det. Historiskt så har det varit väldigt svårt, kan man väl säga. Kriminalteknikeryrket har ju varit väldigt attraktivt, tror du eller ej. Det har ju tagit för många år i yttre tjänst och med olika polisiära funktioner innan man överhuvudtaget har kunnat vara aktuell för en sån tjänst. För den anses vara ganska specialiserad och krävande på många sätt och vis. Sen har ju det här ändrats lite grann. Så att dels har det ändrats så tillvida att du behöver inte ha liksom 15 års polisiär erfarenhet för att kunna komma i fråga, utan man tittar lite mer på vilka egenskaper du har som kan vara till gagn för verksamheten. Så att det har liksom öppnat upp, kan man säga. Men sen är det också så att i liksom kölvattnet av den här polisbristen som vi har generellt nu i Sverige, så har man ju också i allt mer väsentligt, så att säga, öppnat upp för civil anställningar.
Mm.
Och nu även inom kriminaltekniken. Mm. Så i Stockholm nu har man faktiskt anställd, jag tror det är 20 stycken civilanställda.
Så många?
Ja. Sen finns det väl en farhåga att många av de här kanske inte blir kvar. Eller sådär, att man upptäcker att det här kanske inte är någonting för mig. För jag tror att fördelen med om du är polis i grund och botten är ju att du har ju bekantat dig.
En stor inblick i vad det innebär.
Ja, med yrket som sådant, organisationen, ja, och allt det här.
Det är jobbigt om man har som enda referenspunkt CSI Miami.
Mycket, för att jag tror att folk i gemen inte riktigt förstår vad yrket innebär. Nej. Att det är inte ett glamoröst yrke som många kanske tror.
Ja, det är ju ett skitgöra du gör.
Ja, många gånger är det ju där. Så man utsätts ju för liksom dels de värsta situationerna du kan tänka dig egentligen. Mm. Alltså så här svårast mentalt kanske. Mm. Men sen är det ju också där. Det är smutsigt och skitigt och fysiskt jobbigt. Mm. Och du måste kunna jobba i många, många långa timmar i sträck utan att ta paus och allt det här. Så det är ju, alltså det är ganska, det är inte för alla.
Du är ju oftast svettig, skitig, sandig och hungrig.
Ja. Ja. Och kissnödig. Ja.
Och ändå värt.
Det var ändå värt.
Ja.
Ja. Mm. Bra fråga, Dama.
Yes.
Nummer två, har vi tagit det?
Ja, den har vi tagit.
Sju då?
Nummer sju.
Mm.
Hur är det att patrullera? Jag skulle nog känna mig som Marion Ramsey i polisskolan. Är det hon den här lilla...
Är det hon hela tiden, eller... Eller vad, hon har pipig röst.
Ja, och kort.
Ja, kort.
Hon är ganska liten.
Ja. Nej, men alltså jag måste säga att patrullera, och då tänker jag till fots, för du kan ju patrullera i bil.
Ja, men då interagerar du inte så skitmycket.
Nej, precis. Men om man patrullerar till fots, alltså det är ju bland det roligaste man kan göra, tycker jag. Faktiskt. För att det är ju väldigt roligt att kunna ha tid och möjlighet att prata med människor.
Mm.
För att man känner att dels så är det väldigt trygghetsskapande och förtroendeingivande. Men det är också härligt att kunna hjälpa till med liksom saker i tillvaron för människor. Det kan ju vara allt ifrån att stanna trafiken en stund för att en stor långtradare behöver göra en snäv sväng mitt i centrala Stockholm, eller... Ja, att allt behöver inte vara liksom det här att jobba på order, om man säger så. Nej. Man kan jobba lite förebyggande och bidra till ökad synlighet. Och framförallt ge allmänheten en bild av vem man är eller vem polisen är.
Ja, här handlar det mycket om, som den där frågan vi hade tidigare, om att hitta sin roll, sin identitet. För då går det ju där oftast, alltså patrullering, jag tror att den här människan tänker på uniformerat.
Ja, det förutsätter jag.
Och gå där och liksom vara någon form av anslagstavla för polismyndigheten. Mm. Och det kan jag tänka ibland när jag ser personer som jag uppskattar eller uppfattar att du går nu och runt och patrullerar.
Mm.
Det ser så in i helvetes bister ut.
Ja, tyvärr.
Det är lite synd.
Ja. Jag vet inte varför det är så ibland.
Ja, men jag måste säga att... Ja, men jag skulle nog säga att det var ganska kul, som du säger. Roligt.
Jätteroligt.
Det var ju då man vispade in så oerhört mycket märkliga jobb.
Ja, och, ja precis.
Och när det började blåsa lite grann, då hade man så mycket nytta av att man hade patrullerat. För man lärde känna människor, kvarter, smitvägar. Mm. Liksom, man inhämtade väldigt mycket information.
Ja.
Men det är att hitta sin roll. Och Marion Ramsey där i polisskolan, hon har ju hittat sin roll. Och man får ju utnyttja de resurserna man har. Mm. Det gör hon ju.
Absolut, absolut. Jaha, vad ska vi köra?
Ska jag börja välja här nu? För nu börjar det bli lite trångt här.
Det är lite svårt.
Okej, vi kan ta nummer tre. Jobbar man alltid i par?
Det enkla svaret på den frågan är nej. Det gör man inte, men... Jo, man bör. Eller det är eftersträvansvärt. I alla fall i uniformerade funktioner. Och som kriminaltekniker.
Det är ju liksom säkerhet och taktik som avgör. Ja. Och som kriminaltekniker är ju taktiskt bra att vara fler.
Mm.
Jag antar att ni växeldrar lite grann.
Ja, och för oss blir det ju mycket så här. Okej, vi har ett mord utomhus i en park, kan vi säga. Vi vet att det kommer eventuellt börja regna. Vi kommer behöva ha bilder från ovan. Vi kanske behöver kunna skicka spår snabbt. För
bolla idéer.
Bolla idéer. Och då är det så här, det kan krävas många olika funktioner också. Vi kanske vill ha en UAS-pilot med oss ut. Alltså någon som kan köra drönare och eller flyga drönare och fota. Vi kanske behöver ha någon inkopplat på labbsidan som snabbt kan... Ja, men du vet, det är teamarbete och då får vi plocka ihop gruppen utifrån jobbets art. Men i grund och botten, ett rutinärende, där utgår man ju alltid från en patrull. Mm. Och när det gäller, vi pratade ju tidigare om den här möjligheten att som civilanställd få jobba som kriminaltekniker, så sa jag att jo, men det är möjligt. Men problemet är ju för en civilanställd är att man saknar polisiära befogenheter. Mm. Och det är ju som du säger, det handlar mycket om skyddet för sig själv och taktiska liksom, aspekter. Och då är det så att om man är civilanställd och jobbar som tekniker så brukar man säga att man är två poliser plus en civil i en patrull. Mm. För att kunna liksom, klara skyddet och att man ska kunna genomföra alla åtgärder som man har befogenheter för.
Sen finns det ju funktioner som jobbar mer ensamma än andra. Hundförare jobbar mycket ensamma. Ja, de jobbar det gör de inte, för de har ju med sig buss där.
Ja, de har sin
span. Kollega. Jag sitter ju själv i spanbil. Mm. Däremot så finns det ju andra spanare som är i närheten. Men taktik och säkerhet är det ju som avgör. Mm. Nummer 4. Mm. Är det mycket teori på polisutbildningen?
Ja.
Shitload.
Ja, det är mycket teori.
Mycket, faktiskt. Mycket mer än vad man tror. Ja. Det är så jävla mycket juridik och andra grejer som ska tryckas in i systemet.
Ja, det är det. Det är ganska mycket teori. Men det är också, alltså, som, återigen, jag som hade läst 5 år medicin innan, för mig var det ju liksom, jag upplevde att det var väldigt mycket praktik. För att jag är ju så van att liksom läsa sådär. Så för mig, jag tyckte det var en jättehärlig blandning ändå. Alltså det var ju mycket praktiska inslag också. Men det, visst, det är en del teori.
Jag minns att jag kom ju direkt från lärarutbildningen.
Ja, då hade väl du prövat på det där också.
Men jag tyckte det var så intressant, för då skulle ju polishögskolan anamma den här nya case-metodiken.
Ja,
så vad man än ställde för jävla fråga till sina lärare så fick man svaret, vad tror du själv? Men skjut mig!
Prata i små grupper.
Ja, så går jag och tar en kaffe med receptionisten.
Ja.
Vad säger rösten på ert intro, er jingle egentligen? Vi har ju fått den ganska många. Hon är 20 över sjukdom. Ja. Och vi har ju, jag har inte ens reflekterat den. Vi är ju
20 över sjukdom.
Ja, men du...
Det är så roligt ändå.
Men vi gick, jag har inte tänkt på det.
Nej,
men vi gick in och lyssnade och kunde inte konstatera.
Nej, det var ju omöjligt att höra.
Men i livesändningen så dök ju Daniel in, han som har gjort jingeln.
Ja.
Och sa vad det var.
2920 eller 21.
Det är liksom ett anrop på.
Och 29 är ju en gammal benämning för en kommunikations sambandscentral.
Ja.
23 Örebro. Och då brukar man säga så här, 23 till 20 eller 21.
Ja.
Men de har liksom skippat till.
Ja. Då fick vi svar på det, NKDN. Vad är nummer 1 på din bucket list?
Alltså jag har ju en sån här hemlig dröm om att få testa att bo utomlands. Med
var?
Min familj. Jag har varit väldigt inne på Australien. Och det var faktiskt aktuellt för några år sedan att vi skulle göra det. Jag skulle försöka få till det inom ramen för min doktorandutbildning. Mm. Med ett liksom projektarbete i Australien.
Mm.
Nej, men dels för att jag tror att det är ganska så här bra att få uppleva en annan miljö, en annan kultur under sitt liv. För man blir ganska hemmastad ju i sitt lilla, jag menar jag bor i en liten håla sådär. Och sen tänker jag att det vore härligt för vår son att få lära sig språket och få också få med sig att det kan se lite olika ut för människor här i världen.
Ja.
Nej, men det vore, alltså det är en sån här grej som jag väldigt, väldigt gärna skulle vilja göra. Men jag vet inte om det är liksom så här att jag måste göra det innan jag dör, typ. Men,
den där tycker jag är lite jobbig, för att jag, det där har jag diskuterat med mina vänner.
Mm.
Alltså, jag står ju på två ställen här. Mm. För dels vill jag att min son blir en världsmedborgare och lär sig, precis som du säger, andra kulturer, få se mycket, få uppleva mycket, få liksom jobba med språk och inte liksom bli så hemmablind, etnocentrisk.
Mm.
Å andra sidan så är det inte görligt att fara och flyga så jävla mycket som vi gör.
Nej,
för klimatets skull. Så jag tycker att det är jättesvårt.
Ja, ambivalent.
Ja, om hur man liksom, å ena sidan och andra sidan hamnar jag i.
Jag förstår.
På min bucket list, jag har också haft en dröm. Jag älskar ju New York. Älskar. Mm. Så vi såhär, jag skulle vilja ha ett litet boende i Brooklyn eller i Williamsburg. Och bara dansa. Och
skriva med mig.
Ja, skriva. Konsumera kultur som är besatt. Men ett par år sedan så blev jag mindre sugen på USA överlag. Och det har att göra med...
Ja, avgivna skäl.
Avgivna skäl. Men det är som en sån här liten dröm. Men just nu i mitt liv så har jag nog två saker på min bucket list. Ett är att komma på vad jag ska bli när jag blir stor.
Ja, jag förstår.
Jag har någon form av existentiell kris. Vem är jag, vad gör jag och vart ska jag? Och den andra är, jag ser framför mig ett torp. Vid en sjö. Nu har ju vi det i släkten. Men det är liksom för många timmar bort. Jag skulle vilja ha ett litet ställe i skogen vid en sjö. Inga grannar. Jag hatar ju grannar. Som du vet. Plocka blåbär. Bara blicka ut rätt ut i ingenting. Men att det ska ligga så pass nära Stockholm så att man kan göra det till helgen. Och det, då måste jag ju börja sälja knark.
Ja.
För att ha råd med det. Ja. Så där skete det sig.
Jo, och det där ligger också på min, jag vet inte, bucket list, men eller det är så här, jag vet att det kommer ske i vårt fall, för jag är så pepp på det också, ha en härlig, ett härligt sommarställe.
Men är det inte lättare här då än i Stockholm?
Jo, det är ju definitivt. Ja, men det är ju.
Du behöver inte sälja knark för att
Nej, det behöver jag kanske inte göra, men ändå. Det är
jag fattar.
Lite kostnader förenat med det där.
Men fram tills dess så har ju vi en underbar kolonilott.
Ja.
Och kolonilott,
och jag är också en liten
skrivarstuga. Vi pratar tvårum och kök, så att det är en stor kolonilott.
Men den är fin.
Men vi har ju grannar, tyvärr.
Ja, och där blir det ju rätt kompakt så grannmässigt. Ja. Jag har ju också en liten skrivarstuga som jag håller på att renovera och rusta på.
Det behöver vi
framöver. Det behöver vi.
Vi går vidare.
Ja.
Det här är ju jätteroligt, tycker jag.
Vilka bra frågor.
Ja, men det är riktigt, riktigt bra. Era bästa musiktips?
Oh,
du kan ju inte ha några. Du lyssnar ju på typ...
Alltså, jag är ju som en kvarleva från 80-talet.
Ja, jag vet. I för sig ska vi inte alls vara rädda för 80-talet.
Nej,
det gjordes riktigt, riktigt bra. Härliga ballader.
Ja, power ballads. Oj.
Ja, det är lite guilty pleasure för mig att kunna erkänna att jag gillar dem.
Ja, jag vet. Nej, men det...
Alone med Heart.
Förstå vad mycket...
Underbar, högt på stereon. Skrika ut det bara.
Precis, det har pussats i kuddrum till de där.
Åh, fy fan vad äckligt.
Låtarna. Basil. Nej, men alltså, jag måste erkänna att jag är lite en sucker för liksom 70-80-tals rock. Alltså, jag gillar Kiss...
Gubbrock.
Ja, gubbrock gillar jag.
Du gillar Kiss.
Jag gillar Kiss.
Jag gillar Kiss, jag gillar Golden Showers. Jag gillar... Nej, men jag tror att jag förstår vad du menar. Ja. Gubbrock.
Gubbrock, alltså...
Typ Toto.
Ja, men absolut. Dire Straits. Vad har vi? David Bowie, Bruce Springsteen.
Ja, men morsamusik.
Farsa
skämt och morsamusik.
Men jag vill tillägga att jag gillar ju även lite mer contemporary, liksom lite mer modern.
Ja, men vänta,
inslag.
Berätta nu, för det här är så känsligt ämne för mig.
Jag är väldigt mainstream. Det är inte så att jag sitter och så här, söker musik, snickrar liksom låtlistor, det gör jag inte.
Nej, för det gör jag.
Ja, men jag vet. Men
jag har ju svart bälte i musik.
Jag låter musiken komma till mig. Liksom.
Genom vilka kanaler?
Ja, men det kan vara, mycket är ju radio liksom. Men
typ så här betalkanalerna.
Ja, både, alltså jag skulle säga, det finns inga begränsningar. Nej. Det kan vara låt jag plockar upp i någon jävla reklam på tv.
Ja.
Men så här. Och sen så går jag därifrån och kollar, men vad finns det mer för härliga låtar på den här personens. Och sen har ju vi en jättehärlig grej i Örebro som heter Live at Heart. Och det är en gång om året, och då bjuder man in lite såna här små musiker som ännu inte kanske riktigt har slagit och etablerat sig. Det finns såna också. Och sen spelar de på olika krogar och pubbar i Örebro. Och där har jag plockat upp flera ashärliga band och sådär.
Ja, det är ju nice.
Ja, riktigt nice. Var ska vi börja i ditt fall?
Nej, men jag har ju haft en liten kampanj på slutet som du kanske har märkt. Jag har ju skickat musik till dig.
Ja.
Har du lyssnat på dem?
Jag har gjort några försök, det kan jag erkänna. Men alltså, mycket seglar ju förbi också.
Jag kan säga att det var den första saken jag kollade på min man. vad han hade för musiksmak. Ja. Han hade rykt direkt om vi inte delar musiksmak. För det är en sån crucial grej.
Ja, han gillar klassiskt också. Och sådär.
Nej, men, och jag lyssnar inte bara på klassiskt. Men jag lyssnar på...
Om du säger att jag gillar morsamusik, då gillar ju du gammel mormors musik.
Ja, men jag står ju på två ben, även här. Mm. Dels så står jag ju i det klassiska, jag älskar klassisk musik, opera och så vidare. Men jag har ju också den andra kategorin, det jag har börjat peppra lite med nu. Jag gillar ju så här melankolisk musik.
Lite psykedeliska.
Ja, men det ska vara gärna stråkar, gärna piano. Och man ska gärna få känslan att jag behöver skära sönder min själ med kniv när jag lyssnar.
Stråkinferno. Då är vi liksom...
Men vi har ju fått så här, kan inte dela era mesta musiktips? Jag kan det. Om man går in på min... Jag kan lova att jag gör en lista och lägger ut på mitt Instagram.
Härligt.
Så kanske några som gillar det.
Ja, jag kan lägga ut någon skön... Mr. Music.
Nej, 92. Ja! Tracks 84 med Kaja Kinvall.
Ja, men det var ju
älskar,
tiden.
Älskar. Ja. När man satt med fingret på räckknappen och playknappen. Och när slutade han prata så tryckte man ner. Och så gjorde man blandband.
Ja, så gjorde man blandband.
Älskar det. Nu blir det högt och lågt. Obduceras alla människor som har dött?
Nej. Det är de inte.
Vilka obduceras?
Det finns två varianter här. Det ena är ju de här som dör på sjukhus. Och där man gör så kallad patologisk eller klinisk obduktion av människor. I syfte att kanske förstå till exempel en viss typ av sjukdom. Mm. Eller där det inte alls står klart varför en individ faktiskt har avlidit. Men där man är säker på att det är sjukdomsbetingat. Mm. Och så finns det ju den andra varianten, och det är ju den rättsmedicinska varianten. Och det är ju oklara dödsfall, eller onaturliga dödsfall, det vill säga de som har skett till följd av någon form av yttre påverkan. Mm. Eller där man behöver obducera för att kunna fastställa en identitet, till exempel. Mm. Om man har dött utanför sjukhus och utan någon känd liksom, sjukhistoria till exempel. Eller man anträffas avliden i sin bostad utan att det är klart att den här individen har varit döende i en cancersjukdom eller någonting annat. Mm. Då blir det föremål för en rättsmedicinsk obduktion. Och naturligtvis när man misstänker, om det står klart redan från början att man misstänker brott, så ska det obduceras. Men nej, den stora massan obduceras inte. Och faktum är att obduktionsmängden har minskat successivt i Sverige. Det blir allt färre som obduceras och... framtiden tror jag kommer att gå i samma riktning på gott och ont. Och det beror på att vi har en digital era liksom, som medger det här med virtuell obduktion. Alltså att man kan röntga en kropp och kunna utläsa kanske till och med dödsorsaker tack vare det sättet.
Ja. Jordgubb eller hallon?
Måste jag välja? Jag älskar ju både och, faktiskt. Nu har jag ätit så himla mycket jordgubbar ett tag. För på min lokala livsmedelsbutik har de kört någon sån här drive. Så just idag skulle jag säga hallon. Men gärna en blandning. Och gärna lite inslag av blåbär också.
Ja, okej. Ja, jag är ju...
Vad är det för fråga för övrigt?
Ja, men jag undrar liksom vad grundaren säger. Ja. Det kanske är någon liksom, finns en djupare mening här. Jag älskar ju att plocka. Jag har ju plockmani. Mm. Hjortron, blåbär, lingon och hallon. Mm. Jag satt en fantastisk hallonhäck på på kolonin. Så varje morgon när man vaknar kan man gå ut med ett kärl och plocka stora, feta, söta hallon. Mm, det och gott. Det är ju själsmedicin.
Ja, det är det.
Så jag säger hallon.
Hallon?
Sanning eller konka?
Åh gud, vad lätt.
Ja, tycker jag med. Så lätt fråga.
Om vi ska säga, vi räknar så här 1 2 3 så säger vi vad vi skulle ta.
Ja. 1 2 3 konka. Nej.
Nej, är du knäpp eller? Skulle du kunna tänka
jag hatar sanning.
Utsätta dig för såna här helt obskyra och sjuka.
Jag har inga som helst problem.
Nej, herregud, du är ju
inga som helst problem med det.
Nej.
Men du får svettningar.
Jag får svettningar nu när vi pratar om det
här. Du hade dött på spaningsutbildningen.
Ja, nej, men det är ingenting för mig. Så här, spela lite teater eller gå in i en roll. Så här, folk ska titta på mig när jag gör bort mig och sånt där. Nej, nej, för tusan. Sanning.
Du gillar sanningen.
Ja, alla dagar i veckan.
Ja, spännande. nu ska vi se här. Vem fan är Göran? Nu är det någon som inte har lyssnat på våra avsnitt. Precis. Det är vissa frågor faktiskt som avslöjar just det. Mm. Varför har man inte lyssnat på alla avsnitt?
Varför gör ni inte det?
Då vet man ju vem Göran är.
Ja.
Göran är en liten jävel som bor på cirka 8000 meters djup.
Ja. Precis. Ja. Hade ni lyssnat på vattenavsnittet, då hade ni vetat det här.
Varför är ordet initialt ett ord som poliser använder i varannan mening när de intervjuas?
Men vad intressant fråga, för att det stämmer ju. Jag har inte tänkt på det. Nej. Och jag använder det själv.
Ja, jag tänkte ju säga, det finns en kategori människor som använder såna här skitnödiga ord.
Mm. För men är det ett skitnödigt ord? För det används mycket inom medicin också.
Ja, men det finns ju andra ord istället för att säga initialt. Man kan säga inledningsvis.
Momentant.
Så. Man kan säga inledningsvis. Tidigt man kan säga till en början. Ja. Som start. Mm. Tidigt i utredningen. Jag antar att det är poliser som pratar om en utredning.
Ja, men det är väl så här, i initialskedet. Ja. Vi befinner oss i initialskedet av utredningen. Ja. Det är väl så här klassisk
eller vi befinner oss i början av en utredning.
Eller initiala åtgärder.
Ja. Ja. Men det är ju tydligen ett polisiärt ord som man slänger sig med. Och jag tror att det finns fler.
Ja, definitivt. Mm. Men jag tycker det här är så himla intressant. För det stämmer ju.
Ja. Det finns ju massa synonymer som betyder exakt samma sak på lite mer vanlig svenska.
Ja, men är det någon menar som inte skulle förstå vad initialt betyder? Är det ett svårt ord?
Nej, det är inte ett svårt ord. Men om man säger det varannan mening så... Tänk att du skulle skriva en text, då hade du varierat dig. Då hade du inte skrivit initialt varannan mening.
Nej, det hade jag
inte. Då hade du ju försökt variera dig.
Naturligtvis. Ja, naturligtvis.
Hur träffades ni? Återigen, ni har inte lyssnat på avsnitten.
Skämmes,
ta mig fan. Vad var det för någonting?
Det var Robinson, tror jag.
Men skämmes? Robinson, någon gammal gubbe, va?
Ja, skämmes. Mm.
Vi träffades ju då inspelningar Tjuv och polis.
Ja.
För ganska exakt ett år sedan.
Mm.
Mm. Och det är vi glada för.
Ja.
Snigen och tänderna. Återkoppling, tack.
Mm. Ja, alltså vi fick ju ett meddelande sen efter det avsnittet hade sänts.
Ja.
Nu minns inte jag om det var en biolog som skrev till oss.
Eller en zoolog.
Men hen beskrev ju det här som det i och för sig vi redan visste, att det är alltså inte fråga om 20-25 000 tänder.
Humana.
I munnen. Precis. Av humanst.
1, 2, 1, 725, 1, 726. Delar in i kvadranter. 3, 726. 3, oxklusalt. Jag skulle vilja se det göra.
Jag förstår den undersökningen. Har du tid i en vecka framöver?
Jag kramp i högern. Jag går över och vevar med vänstern.
Och sen bara, fan, jag tappade räkningen. Nej, alltså det är frågan om små, vad ska man säga, lister inne i munnen.
Nej.
Jo.
Vadå lister?
Ja, men alltså, hur ska jag bättre förklara? Om ni tänker er som band då, av, alltså stråk av täta cellstrukturer som är det närmaste man kan likna vid tänder hos snigen. Men det är alltså väldigt, väldigt, väldigt små strukturer. Det är inte...
Nej. Men det är som tungan på en katt. Aha. Den ser ju likadan. Om man tittar, det finns ju så här förstoringsbilder på tungan på en katt.
Mm-hmm.
Den är ju, det ser ju ut som...
Är det tänder i
tungan? Ja, det ser ut som miljontals små taggar som sticker upp tänder.
Mm. Är det inte bara liksom... Jag vet inte, körtlar eller något sånt?
Googla! Inzoomad kattunga. Jag kan tänka mig att det ser ut ungefär som snigelkäften.
Vi kanske borde göra ett helt jävla avsnitt om djurodontologi.
Åh, gud vad härligt. Jag är sjuk den dagen.
Ja, jag skojar.
Sen har vi ju då den här... Hur fan får man Lenas hår? Det är en människa som envisas med att göra mig finsk varje gång hon skriver till oss.
Vad roligt.
Lena. Låt dig finsk.
Du ser
jag är från Vasa.
Ja, du är från Vasa.
Hur fan får man Lenas hår? Alltså mitt hår får man ju inte. För det sitter ju på mitt huvud.
Ja, det går inte.
Men jag kanske tänker mig... Jag vet inte.
Vad har du för tips? Det kommer ju ta en timme om du ska.
Jag kan säga så här, vägen var så här. Jag var ju kolsvarthårig under många år. Mm. Och så bestämde jag för att nu ska jag bli kall.
Ja.
Det ska matcha min själ.
Mm.
Ja. Så att jag,
och musiksmak.
Jag försökte bleka och göra det typ så här kallt grått. Jag går till världens bästa frisörsalong. LUI heter den. Och till slut så sa en frisör till mig så här, det går inte, Lena. Du har för många varma toner. Det kommer aldrig gå. Ditt hår kommer lossna från huvudet innan vi har fått det här kallt.
Fått rätt färg.
Och då sa jag, vad är det du säger? Ja, du är varm.
Ah.
Då sa jag, då gör vi 180 grader. Vi gör ett lappkast rätt åt det varma helvetet nu då.
Ah.
Och så gjorde de mig varm.
Tog
och sen,
fram det istället.
Och du träffade mig varm.
Ja. Yeah.
Och du tycker att det ser bra ut på
ja,
mig.
Ja, men du passar ju verkligen bra i det.
Så skaffa dig, mitt svar är skaffa en ärlig jävla frissa som bryter ihop och säger det går inte. Ja. Och nu går jag till Tilda. Och hon har exakt samma hårfärg i sitt hår.
Ah,
och det
är
kanske det.
Är
hon är proffs på moroten.
Ja, det är klart. Mm. Men jag undrar lite, varför får inte jag den där frågan? Varför är ingen som vill ha mitt hår? Det råttfärgade i knut.
Sandré.
Nej, jag skojar. Vi släpper det.
Ska vi se om vi har en sista bra? För att jag tror att vi behöver avrunda, va?
Mm.
Jag vill ta... Den här är ju bäst.
Aha, kör den då.
Som kom in.
Mm.
Jag ställde ju fråga på Instagram och in kom det massa. Och då kom det så här. Hello, we announced that you've been choosing to win iPhone 11. Check my page.
Fan, det har jag missat.
Vi har så vunnit en varsin.
Nej, är det sant?
Ja, tror du att det är för sent?
Jag vet inte. Finns det kvar det där?
Jag vet inte.
Vad men krävs då för att vinna? Ingenting eller?
Jag tror bara att vi ska gå in och skriva in våra kontouppgifter. Kanske.
Nej, men det kommer jag göra direkt efter sändningen.
iPhone 11, det är ju bra. Jag har ju en gammal sur 8.
Jag såg för övrigt...
Levla upp!
Ja, men gud, alltså, apropå det här så såg jag en sån rolig... Jag får göra en liten shoutout till Daniel Hallberg här nu.
Aha.
Och tagga gärna in Daniel Hallberg, ni som kör en händelse på nästa, det här avsnittet.
Tagga in alla ni känner. Gärna.
Även då såg jag på Daniel Hallbergs Insta att det var någon sån här sex liksom konto som hade skrivit så här
Jacqueline Russia.
Ja, precis. Ja. Hello, I'm Jacqueline. I'm so horny. Typ bla bla bla. Och då hade Daniel svarat så här: "Hej Jacqueline, vad roligt att höra ifrån dig. Vi har ju inte sett sen högstadiet. Är allt väl?" Frågade. Det är så briljant.
Ja, det är
stor humor.
Jag får aldrig såna där.
Nej, man kan väl bara konstatera att det finns lite avarter i sociala medier.
Mm.
Men du, vilket roligt avsnitt. Ska vi inte göra såna här avsnitt lite oftare?
Ja, men kanske. För det här, vi hann inte igenom. Och jag tog ju bara ut 33 första. Det finns ju. Men vi kommer komma till fler såna här avsnitt.
Ja.
Så att ni som har frågor, och som ni märker så låter vi både högt och lågt åka passera igenom filtret.
Ja.
Och apropå sociala medier, ni som har något till oss, vill ställa fråga, komma med tips, förslag på vad jag ska bli när jag blir stor eller någonting annat.
Det vore ju, alltså det vore ju jättekul om du kunde få lite tips.
Jag är redo för whatever. I och med att jag är i en sårbar position med min existentiella kris.
Yeah.
Så jag är lättlurad för stunden.
Mm.
Nej, men någonting annat. Så in på vårt Instagram, Ljungdahl och Ginghede.
Mm. Häng med oss där.
Och sen så... hörs vi garanterat igen nästa vecka.
Ja, och mejla om ni vill samarbeta med oss
just
på podden. Mejla för tusan. ljungdahl och ginghede@gmail.com. Och vi hörs om en vecka.
Nu ska vi ut och leka sanning och konka.
Ja.
Hej då!